Hej och välkomna till Glaset. Alla recept och alla drycker vi provar hittar ni som vanligt på foodfolder.se.
All right. Ja, välkomna till podden.
Tack.
Ja. Tack. Många steg har tagit oss hit.
Absolut. Ska vi köra en liten runda och presentera oss?
Absolut. Gör det.
Absolut.
Ja, en podd på tre personer. Mark här. Kommer också ifrån RA. Håll på med vin ett tag, tycker det är roligt. Jobbar nu för Nobelkoncernen. Och håller på med vin och sprit. Ja, jag lämnar över ordet.
Härligt. Ja, Matilda heter jag. Också RA såklart. Jobbar just nu för Mattias Dahlgren. Och är på flytt, så att säga. Så småningom en ny arbetsplats. Men nu återkommer vi till.
Härligt. Tredje medlemmen i det här...
Musketören.
Runda musketörsgänget är ju Martin. Mångsysslare. Ingenjör. Köttbonde. För tillfället pannskötare. Med lite andra engagemang. Också restaurangakademin skolad.
Ja, exakt. Och den enda som inte är 08-bunden i dagsläget.
Fantastiskt trevligt.
Ja, dagens podd ska ju handla om bubblor och bubblor i vin.
Ja!
Yes. Vi har ju plockat ihop en liten småskala flaska här om tre som vi kommer prata lite om idag. Och diskutera kanske lite varför man väljer att köpa mousserande vin. Vad som kan vara bra att tänka på och vad vi tycker är kul.
Ja, och vad man äter till.
Precis.
Det kan vara det viktigaste. Eller man behöver ju inte äta någonting till. Man kan ju faktiskt... poppa det för att det är gott och törstsläckande.
Ja.
Som läsk fast utan socker.
Men precis. Men jag tänkte lämna över det lite till dig, Martin. Just när det kommer till klassiskt vad man dricker eller snarare vad man äter till mousserande vin. Oavsett om vi tänker på vad det är för mousserande, finns det lite klassiska saker. Skulle du vilja för våra lyssnare rada upp lite sånt som vi kanske känner till sen innan och sen flika in kanske med det du också känner att man borde öppna ögonen för när man dricker bubblor?
Alltså det mest klassiska som folk kan se att det här är det är någon slags aperitif. Det fungerar ju alldeles utmärkt som. För det har ju en uppfriskande och alltså matstimulerande effekt. Man blir lite hungrig på sulten liksom.
Ja.
Sen är det ju ett fisk- och skaldjursvin. Klassiskt sett kanske de två grejerna som är de mest vanliga. Men jag tycker inte man behöver liksom låsa in sig i det facket. Det är fantastiskt goda fisk- och skaldjursvin. Men... det finns en sån bredd i bubbel så att man skulle kunna ha det till mycket mera. Det finns ju lätta och tyngre varianter där det inte är så dumt kanske lika kompanj till kötträtt till exempel.
Ja.
Om man vet hur man ska para det.
Absolut, absolut.
Sen kan man ju liksom vidareutveckla några av de här koncepten som aperitifkonceptet går ju att använda på saker och ting som är fett och salt liksom. Alltså
ja.
Potatischips.
Exakt. Precis. Och någonting jag ofta tror man fastnar vid just när det kommer till det här med aperitif är också att alltså det är just bubblorna egentligen i drycken som gör det till det här festliga, det här aperitif inbjudande, flörtiga med drycken.
Ja.
Medans det...
och lite lyxfaktorn.
Verkligen. Det binder väl snarare tillbaka kanske till hur det här kom till från början.
Ja, absolut.
Hur vi började göra mousserande vin. För våra lyssnare så är väl lite kort och gott. Det är lite av ett misstag egentligen. Man gjorde stilla viner i många av de här klassiska regionerna. Men sådär på sent 1700-tal, 1800-tal så visste vi inte riktigt hur jäsningsprocessen funkade. Så att man började jäsa sina viner på hösten men så blev det väldigt svalt i källan. Och då slutade det jäsa. Och så började det jäsa på våren igen när det blev varmt. Och då sprängdes flaskan eftersom då blev det för högt tryck. Men liksom därifrån har vi ju kommit en lång bit till att producera det här liksom på både industriell och hantverksnivå. Liksom. Jag tror många gånger att man inte, som vi pratade tidigare om, att det är aperitifbetonat. Men just bubblor är en liksom textur i den här drycken som man kan åtnjuta fördelar av i nästan alla olika typer av kombinationer. Framförallt ofta när man tittar på den mat vi ofta äter så innehåller ofta någon krämigare eller någon fetare textur. Eller det finns en sås eller någonting. Där tror jag framförallt man skulle kunna hitta lättare saker för alla att förstå varför man använder drycken i ett sammanhang. Den kanske inte alltid är kall och serveras först. Eller vad säger ni?
Absolut. Och kanske främst handlar det om att också våga. Att våga prova. Låt gärna eller liksom glaset få hänga kvar en bit in i middagen. Det behöver liksom inte avslutas. Och men att försöka bryta upp lite från att vad är det som borde passa? Ja, jo, men vad är det som kan passa?
Det är ju en stor bredd i både intensitet och söthetsgrad. Så det är ju ett vin som klarar av en hel middag.
Absolut.
Och det finns nog inga andra som är lika klockrena att köra igenom en hel middag. Ever, liksom.
Nej.
Det finns inga vita som du i ett område klarar av att du går från förrätt till dessert.
Mm. Nej, det är sant.
Sen har man ju på vissa av de här distrikten fuskat ganska hårt för att klara av det. Men vi behöver ju inte nöda ner oss i vinlagar och...
Nej.
Nej.
Det kan man ta som överkurs om man vill nöda ner sig, så finns det bra.
Vi sparar den till en annan gång, helt enkelt. Mm. Nej, men för att fortsätta spinna vidare lite på maten, så ja, vi har ju bestämt att champagne eller atmosferande vin går att dricka till allt egentligen.
Ja, det är lite som bartender ketchup, alltså som fläderlikör. Det här är en dryck som tyvärr klarar det mesta och det blir bra i det goda hela. Det är mycket mer, alltså framförallt tror jag det kan vara intressant för de som kanske lyssnar eller hör också, att alltså, det här är en dryck som innehåller generellt sett mer socker än nästan alla andra alkoholhaltiga produkter som vi konsumerar. Mm. Om den är korrekt gjord, om man jämför med andra liksom, hantverksmässiga skapta drycker, så är vi ju ofta någonstans till och med mellan 6 och 9 gram socker i de här flaskorna.
Precis.
Och det är ju egentligen det som är den här omisskännliga, eller snarare så här, det går inte att inse den här sötman i vinet, men den finns där. Och den agerar som ganska mycket smakbrygga. Både till, om man vågar dra ut svängen och ta till och med en sötare champagne, så går det väldigt bra med hetare tillagad mat eller mer aromatisk mat också.
Ja.
Men många är nog få är nog inställda på vad alla de här liksom dosage-orden och allting, vad det står på flaskorna. Det är ju lite av en konst att tyda en champagne, tycker jag, att jämt när man köper den. Det är ju inte det lättaste att gå in och kanske välja ut en flaska och tro att man har fått just den man vill ha.
Det är ju liksom någon slags språkfaktor att allting betyder att det är sött. Eller lite halvsött. Eller så är det torrt. Eller halvtorrt. Eller
så är det
torrt liksom.
Ja.
Men hur torrt? Och så om man då vill fokusera på något, så kan man ju säga att man mäter gram istället socker per liter. Liksom. Då kan man få någon slags hum om det. Men sen är det lite grann vilken stil som vinet är gjort i.
Precis.
Ja.
Ibland kan det vara så att 9 gram socker känns torrare än 5 gram. Eller inget socker. Liksom.
Ja. Absolut.
På
Nej, men det beror
på årgång och
ja, även
balans. Balans i vinet, hur ställer sig sockret versus syran, hur är frukten, hur te sig allting.
Men om vi ska försöka utbilda våra lyssnare lite då. Mm. Så här, idag har vi tagit fram två olika champagner och sen har vi tagit fram en tredje spelpjäs som vi ska prata lite om. De första två är väldigt klassiska.
Yeah.
Men jag tänkte om du, Matilda, bara vill berätta lite för våra lyssnare. Om man, liksom, om man tittar utanför champagne, om man tittar på museerande dryck. För där tycker vi det är ganska intressant att liksom gå ifrån det klassiska området och kanske höja vad annat vi har. Det finns ju, vad jag förstår, mycket vin som är skapat med liksom samma metod som champagne, fast kanske inte i champagne.
Precis, precis. Vi behöver ju inte gå så långt. Vi kan ju börja bara med att traska till Spanien, så att säga, och prova de lite olika cava-varianterna som finns.
Mm.
Cava är ju kanske inte jättehippt i Sverige. Någonstans så dricker vi väl lite mer prosecco när vi dricker cava. Men just cava är ju ett bra go-to-grej om man vill ha mycket, mycket för sina pengar.
Jag går hellre till cava än till prosecco.
Ja, men precis. Vill man ha någonting som är lite mer välbalanserat. I övrigt så behöver vi inte ens gå till Spanien. Vi kan hålla oss kvar i Frankrike och titta på lite olika cremant-varianter. Produceras ju på lite olika platser runt om i Frankrike. Personlig favorit är väl Cremant de Jura, tycker jag alltid levererar. Det finns en del grejer i Systembolagets fasta sortiment som inte nödvändigtvis kostar någonting, men som alla dagar...
Stiva hungringen.
Eller hur?
Ja. Kanonbra bubbel.
Precis, precis.
Som definitivt levererar till mat i any day of the week.
Ja.
Ska man gräva där nere så kan man få en högre gastronomisk upplevelse med ett mousserande vin.
Än med stilla.
Ja,
absolut.
Absolut.
Men du sa ju, Martin, du går ju definitivt heller till cava än till prosecco. Där tror jag att du måste klara lite för våra lyssnare.
Ja.
För där finns det nog en ganska tydlig produktionsskillnad.
Finns lite regelverk.
Ja.
Lite
precis som Matilda var inne på, vi gillar även cremant, alltså mousserande vin från lokala områden i Frankrike. Och
de görs på den klassiska metoden. Liksom. Det är en andra jäsning på flaska där det ligger på gästen. Och det ger smak, det ger textur. Och det är en komplexitet i vinet som är mycket större än vad man gör prosecco, som är i princip kött, solastrima, fast i en stor tank. Liksom.
Ja.
Ja.
Eller det har legat lite grann på en gästfällning i en jättestor tank, men det är inte jättekomplext. Och det är lite tutti-frutti. Det bubblar å andra sidan, och det är ju trevligt. Så man ska inte döma bort all prosecco, för reglerna är ju väldigt vitt och brett.
Ja.
Mm. Så man kan ju göra...
Du kan välja att ligga liksom...
prosecco.
Precis.
Ja. Och... men ska man generalisera så tar jag cava en idé of the week, om jag får välja mellan de två. Ska man välja en mer avancerad italienska varianter, så vill jag franska korta.
Absolut. Det finns ju mycket annat som är liksom lite under horisonten för oss alla. Man tänker ju ganska snabbt att det är champagne, cava eller prosecco som gäller. Men till exempel Nya Zeeland producerar ju också mycket saker av väldigt hög kvalitet som inte nödvändigtvis behöver kosta så mycket. Storbritannien är ju verkligen på frammarsch i sin produktion. Vi kommer kunna se det som ett... Det kommer hända grejer där.
Och det definitivt.
Bra.
Det händer ju till och med lite grejer på den här fronten i Sverige just nu.
Ja.
Då producenterna har börjat inse att de gör ett ganska syradrivet vin som är ganska stelt och hårt.
Mm.
Och har man den utgångspunkten så kan man göra bra bubbel.
Mm.
Så nu vet jag att svenska vinproducenter börjat göra lite bubbel på Solaris. Det ska bli väldigt spännande att testa detta. Jag tror att mossen och bubblet i det kan göra en extra nivå istället för att det bara är stramt.
Ja, ja, nej, men precis som ni båda säger, tror jag det är viktigt att säga det. Liksom vi söker oss till mousserande viner nästan världen över som är tillverkade på samma sätt som man gör champagne.
Mm.
Men inte på något sätt ursprungsbetecknade eller skyddade som champagne är. Någonstans i produktionsmetoden är vi alla ganska förtjusta i, precis som du sa, liksom, att det får ligga sig på så länge som det gör, att det får jäsa på flaskan och vi får de här enormt bra bubblorna. Men prislapparna utanför champagne, utanför Frankrike, är än så mer forgiving än vad vi nödvändigtvis bara måste titta på den. För champagne är liksom champagne geografiskt, men produktionsmetoden finns överallt.
Precis.
Och även där, som du sa med prosecco, det finns ju en charm i det också. Framförallt tycker jag, om man också tittar på liksom, om man vill blanda sitt mousserande vin med någonting, så är prosecco jäkligt schysst.
Mm.
Där har de ofta det här lilla extra sockret också. Det är inte nödvändigtvis torra drycker. De ligger ju ofta sådär runt en 11-12 plus. Så att det finns någonting ganska flörtigt och ganska mycket frukt i glaset.
Och vi vill väl egentligen inte svartmåla prosecco heller. Det är inte det det handlar om. Men också att kunna vidga sina vyer. Att ta en sväng förbi och kika lite på de olika kremanterna. Och prova lite annat. Mm. Det är inte nödvändigtvis så mycket pengar heller det handlar om.
Nej.
Om man vill botanisera lite.
Och det roliga med att tittar man också utanför, om man tittar på de här kremanterna, då kommer man ju åt så många fler druvor också.
Ja.
Det roliga är att det finns många fler druvor som de jobbar med, och man kan få fram mycket, mycket annat. Alltså i champagne så är vi ju så jäkla låsta vid de här reglerna. Alltså ska man väl generalisera krasst så är det tre druvor som gäller, även om det finns ytterpytte små planteringar kvar av lite annat. Men i stora hela så är det Pinot Meunier, Pinot Noir och Chardonnay som utgör liksom champagne. Och vad det handlar om. Medan får man lite mousserande eller cremant från Loire, så kan de både smyga i lite Chenin Blanc och lite Sauvignon Blanc och lite Chardonnay, som ger ganska mycket mer aromatiskt och fruktigt och örtiga viner.
Precis.
Men sen får man väl liksom, skulle vi kliva upp några prisklasser tror jag, då skulle man kanske falla tillbaka i att titta återigen på champagne. För där får vi kanske ännu mer lagringsdugliga viner och sånt som man kan införskaffa för senare konsumtion.
Mm.
Men när det gäller så här all daglig varuhandel, så skulle jag nog alltid försöka köpa mousserande vin utanför champagne. Men jag ska försöka hitta någonting som är mycket vin för mina pengar.
Ja.
Det är svårt att hitta väldigt prisvärd men billig champagne.
Ja.
Där finns det däremot ett större segment som jag tycker man lurar ofta kunder.
Mm.
Många standardhuskuvier tycker jag kostar mer på grund av etiketten än vad kanske drycken levererar.
Än vad det smakar, ja.
Så här, champagne är nästan ett sånt här område där jag skulle vilja be alla som lyssnar att överspendera för att få någonting som är bra, än att försöka leta runt 220-230 kronor. För där finns det inte så där fantastiska saker för de pengarna.
Då kan man hellre spara en hundring.
Ja, eller köp två kremant ifrån Jura kanske, istället för att köpa den där enda champagnen.
Ja.
Ja.
Det tycker jag är, alltså det är nog det rådet jag skulle ge. Champagne känns ganska prisvärt när jag betalar mer.
Mm.
I någon form av klausul mellan 400-700 kronor. allt därutöver så är det ju gastronomiska priser, även om det finns goda saker. Men precis, där tycker jag det finns kvalitativa saker som håller för de pengarna.
Och då kan det ju även vara viktigt att tillägga att vi någonstans har en väldigt, i och med att vi har ett systembolag i Sverige, så har vi en bra prissättning när det gäller just champagne också. Det är alltid billigare att köpa vin på systembolaget än i champagne.
Ja.
För att vi har, alltså, systembolaget som inköpare är ju så enormt stora och kan pressa priserna när det gäller de här lite enklare sakerna.
Precis.
Så vi har, som sagt, vi har det ändå ganska bra, men kika gärna på lite andra grejer.
Ja, hitta lite andra kanaler om man är intresserad, så finns det ju champagneklubbar och vinimportörer som säljer champagnelådor, och där kan man få tag på olika grejer som är från små producenter liksom, som har små buteljäringar, och sen så har de liksom lyckats dela med dem så att de tar en fjärdedel av deras produktion och den skickas till Skandinavien liksom. Så blir det ju oftast restaurangviner.
Ja.
Och det är ju trevligt att gå på krog och äta, men det är också jävligt trevligt att laga mat hemma och kunna servera viner som är lika unika som...
Framförallt för plånbokens välmående så är det ju precis, ganska kul att kunna få tag på grejer, självklart.
Ja. Kan ju vara värt att nämna då att det finns ju såklart många stora champagnehus, men vi har ju ändå en boom just nu där det handlar om grower champagne, att folk inte längre säljer sina druvor till de stora champagnehusen utan buteljerar under egen etikett.
Ja.
Så just nu så rasslar ju på sig in bomben inom branschen. Det kommer ju nya champagneproducenter dagligen.
Ja.
Och det händer väldigt mycket.
Det är mycket bra, och det är mycket grejer producenter som kanske skulle ägna sig åt druvodling, för det är de bra på, men man måste testa för att veta.
Exakt. Det roliga är i alla fall att se att hellre att de vågar göra under sitt egna namn och stå för produkten liksom hela vägen ut, än att så att det faktiskt att det uppstår fler och fler uttryck av den här egentligen området eller den här druvan, och se att de vill göra det hela vägen liksom.
Ja.
Ska vi berätta lite om vad vi har i glasen idag, eller?
Ja.
Ska vi börja så här då, ifrån höger till vänster, eller? Känns det okej, eller?
Ja, det är logiskt.
Ja. Vi börjar med Bollinger, har vi provat först idag. Special QV, deras QV, deras standard eller instegsmodell, eller vad man nu vill kalla det. Vi är ju ganska förtjusta i Bollinger som hus alla tre, skulle jag säga. Bollinger är ju definitivt en dyrare standard QV.
Ja.
Här är vi väl någonstans på 400 kronor plus, tror jag.
Och en av giganterna liksom, men ändå har levererat.
Verkligen. Ja. Ett anrikt och historiskt jättekänt hus.
Alltså, det är ju dumt champagne att göra en instegschampagne som är liksom enkel och prispressad. De här har ju skippat det och gör liksom ett vin som de står för på riktigt.
Ja, och kanske egentligen heter de vinerna de gör som de gör bäst.
Ja.
Då jag tycker ibland champagne verkligen handlar om, alltså, vad gör huset för egen kuvé. Champagne är de här tre druvorna, de tillsammans i någon form av procentuell mix ska utgöra den här stilistiska idén de har om hur champagne ska vara.
Precis.
Och
man försöker ju hela tiden efterlikna. De har ju liksom skapat en modell om hur ska Bollinger smaka, och den här kuvén är ju gjord för att den ska smaka likadant år efter år, och det är därför det inte finns någon årgång utsatt bland annat.
Precis. Också en bra punkt som du sa för våra lyssnare, så att man vet att liksom, champagne är någonting som ska smaka likadant varje år.
Ja.
Ja. Ja, nej, mer om Bollinger, om man ska säga någonting mer stilistiskt kanske, som vi pratade om innan också. Det här är en champagne av få som man faktiskt jäser i träfat. Mm. Det ger väl en ganska annorlunda grej. Någonting som vi uppskattar i det här läget, men som man måste vara beredd på när man dricker den här champagnen.
Mm.
Det här är inte något lätt och krispigt och jättepift och stramt liksom.
Nej, den här kör över en liten lejdomskanapé.
Precis.
Här behövs det någonting kanske lite mer rejält. Jag skulle gärna se att man både kanske vågar till någonting som är, alltså, lagrade ostar. Skulle definitivt kunna fungera. Inte att man måste servera en ostbricka, men man skulle kunna ha bara lite bra comté. Man kanske kan ha en liten honungsglaze. Det kan finnas en liten gömd sötma. Någonting som bara fettar på det och gör det hela lite rikare.
Precis, precis.
Kraftiga fiskrätter. Stekt vitfisk.
Skirat smör.
Ja, brynt smör. Kan man döna på med om man verkligen vill lyxa till liksom. Och ugnsrostade tillbehör liksom.
Ja, men den skulle ju definitivt både klara liksom, ja, alltså, rostade grönsaker, vitlök. Den kan sväva in ganska mycket i den här smakprofilen. Men annars tycker vi väl att den är liksom lätt rostad, brödig, ganska utvecklade gästiga toner. Och en hög, ganska uppfriskande syra i avslut.
Absolut.
Alltså, man vill ju fortsätta dricka det här vinet när man har börjat. Det är ju ingenting som man bara kanske vill ha ett glas av. Det är inte som att man blir mättad bara för att det är tungt. Men det är intensivt.
direkt ur flaskan så är det ju dock en fin och skärlig ton som är ganska distinkt.
Ja.
Så vill det känns lite lättare än vad det är. Men så fort den liksom får lite luft och lite, lite temperatur till så märker man hur tungt det är. Jag som lite köttintresserad skulle ju gärna ta det här till en lättare kötträtt.
Och precis som Martin säger med temperaturerna, jag tror inte att man ska vara rädd för att låta champagne eller de mousserande vinen få stå i glaset, få komma upp lite i temperatur, få släppa lite mera på sina smaker. För det är ändå så att och vinet upp i temperatur så då känner man lite mer. Och dricker man alldeles för kallt så har man liksom bedövat smakerna som finns i flaskan. Och det är synd om man har betalat en liten slant för sitt vin.
Absolut.
Att inte uppleva det till fullo.
Och jag tycker även det är ett bra tips att ge alla människor, oavsett varför vin man dricker. Låt vinet gå upp i temp och testa det en kvart efter kvart för att se vad händer med mitt vin. Blir det bättre eller vart favoriserar jag att dricka det? Och så här, finns det någonting gömt som jag inte har upptäckt? Eller finns det någonting som är gömt som jag ville upptäcka som var gott? Har jag serverat mina viner för kalla eller för varma? Tycker jag är jäkligt bra också att säga.
Ska man konsla till det riktigt avancerat så kan man ju köra liksom samma vin i 3 serveringar om man är lagd åt det hållet.
Ja, eller hur?
Man köra en kylskåpskall nypoppad och så kan man köra den liksom.
I princip ur påsen, liksom temperad.
Ja.
Ja, men absolut.
Och lufta liksom.
Det här är alltså, bollingen var ju nästan för kall när vi serverade den nu. Nu är den, börjar den bli borderline lite för varm, men under den första liksom, tiden som vi hade nu så var det riktigt bra. Men också som du sa Martin tidigare, just när det kommer till att kombinera med liksom vitt vin eller även här mousserande vin med kött och tyngre rätter. Det tycker jag är jäkligt intressant. Just fågel, alltså även gris, vilt.
Fett kött med marmorering skulle det klara av, men då får man inte grilla utan det ska vara stekt.
Ja.
Liksom inte ta in mera mörka rostade toner än vad det behövs.
Nej, men precis.
Det klarar definitivt att gå in i kött, särskilt om man liksom har bearnaisesås till som är fett och bryts sönder av den här syran.
Precis.
Men där kan vi väl, vi ska alldeles strax gå vidare till vin nummer 2, men vi kan väl droppa liksom de två sakerna som är bra att tänka på när det gäller just mat och vin i kombination. Det är att fett är en vän.
Ja.
Det är alltid någonting som kommer liksom hjälpa till att bygga broar.
Särskilt om det finns syra i vinet.
Precis, bara se det är fett i kött eller i det proteinet som man äter, eller om man har lite smör eller olja eller vad det är. Så det är alltid, det är en bra grej att tänka på. Det gör saker lite mindre svårt i kombinationer.
Och känner man att ett vin är för mycket av någonting eller det ena, så kan alltid en sälta i en maträtt alltid hjälpa. Och sälta behöver inte vara salt, det kan få vara löjrom, det kan få vara benito flakes eller vad än, typ av havssälta. Alltså man har väl kört, det kommer runda av det. Och framförallt oftast bara egentligen höja frukten lite och runda av syran och det som kan kännas skarpt i hela liksom kombinationen.
Precis.
Men ja. Ska vi...
Kul med bollingar.
Vin nummer 2 då, grabbar.
Tar vi bort coolen. Martin, ska du köra lite introduction?
Oh, I will. Nu går vi in på någon del av champagne. Vi går från det här blandade lilla träsket då man gör det man kan av det man har hemma och det man har gjort de tidigare åren. Är det lite bra år så gör man ju en årgångschampagne istället. Och i det här fallet så har vi en Filipponat.
Filipponat också då, väldigt, väldigt för våra lyssnare, ganska känt hus, känt som ett kvalitetshus, och precis som Bollinger gör egentligen inte några billigare standardviner.
Nej.
Utan börjar ganska högt upp i prisklass och har en ganska bred selektion av premiumbuteljeringar.
Ja, deras Royal Reserve går på 350 pix ungefär, och det får ju ändå räknas som relativt dyrt för vår instegskampanj. I det här fallet har vi en 2009 och en Blonde Noir.
Då får jag ju utmana dig direkt, Martin, och leda lite bot på de här uttrycken som Blonde Blanc och Blonde Noir. Nu är vi tillbaka lite i etikettkunskapen, men det blir lite så för att vi är i champagne idag.
Ja, Blonde Noir betyder vitt av mörkt. Och det är då ett vitt vin som är gjort av mörka druvor. Och brutt torrt.
Där tror jag är högst intressant.
Hur torrt är det då?
Brutt måste ju egentligen ligga under 6, men helst över 3 om det ska gå i det spektrumet där det ska vara 3-6 gram liter socker per mousserande vin.
I det här fallet 4,5 gram. Det är fantastiskt med de här nya etiketterna. Baksidesetiketterna, det är faktiskt står facit.
Mm.
Jag ska aldrig underskatta en titt på baksidan. Den här är degorgerad i mass 2016.
Mm. Det blir ju nästa fråga då direkt, Martin. Vad betyder att den är degorgerad då och då?
Då har man tagit bort gästfällningen. Mellan de här druvorna är av årgång 2009. Och sen är de lagda i... fått en liten dos med socker i 2010 och lagda i en källare.
Mm.
Sen har de legat i 6 år innan man poppade bort gästfällning och bytte kork på det. Mm. I princip. Det är nog väldigt osexigt i en kalkkällare med kronkapsyl.
Upp och ner. Så småningom.
Ja.
Och sen så vänder man upp den upp och ner och tar bort den här gästfällningen med hjälp av lite flytande kväve och andra balla prylar.
Och det är just det här egentligen som gör att vi får betala så här mycket pengar för de här flaskorna.
Precis.
För egentligen liksom kravet i Champagne-regionen i Frankrike är ju egentligen bara 15 månader för att det ska få vara det här. Medan nu har vi en flaska framför oss som har gjort det här i, vad sa vi, nästan 6 år.
Ja, maj 2010 till mars, så nästan 6 år. Ja.
Ja. Så det är ju någonstans rent ekonomiskt förstår man ju direkt att de kan ju binda upp kapital.
Men vad gör det för vinet då?
Ja, här som du sa tidigare, här handlar det väldigt mycket om att gästen är nog den mest interaktiva substansen i vinet under de här 6 åren. Så länge gästen får ligga kvar så sker det kontinuerligt egentligen en smakutveckling och hela tiden ett utbyte som hela tiden mognar vinet. Och det är bara för att den här gästkulturen får leva kvar. Och det är ju faktiskt en faktisk substans som man kan se i vinet. Det är ju nästan lite som ett sediment.
Mm.
Med fina ord så brukar vi ju alltid när vi provar vinet så beskriver vi det som en autolytisk karaktär. Men det betyder egentligen bara att vi känner någonting som är lätt brödigt eller gästigt. Eller utan det finns något annat i vinet som inte nödvändigtvis bara smakar frukt. Mm. Champagne får ju väldigt mycket smak av sin gäst för den ligger länge på den.
Precis.
Så det är väl absolut. Ska vi ta och smaka lite eller?
Ja.
Det här är så gott.
Det här är väl kanske dagens flaska skulle jag säga.
Ja. Vi har ju såklart provat alla viner innan vi satte igång.
Ja.
Så...
Ja, nu måste jag säga att det är riktigt bra, för nu börjar det nästan dofta sådär lätta jordgubbar, karamell, kola och smultron om vinet. Mm. Det är lite där man börjar inse att det är en Blanc de Noir, när man har så mycket mer röda egentligen aromer i ett glas som annars ser ut som ett vitt vin.
Mm.
Det är inte äppelpaj och krispiga Granny Smith-äpplen, utan det här är liksom lite mer bombastiskt.
För att knyta ihop säcken där lite så är det ju så att ja, men de olika druvorna ger ju olika karaktärer till vinet. Och just det faktum att man har valt att bara använda sig av de svarta druvorna. Den här är enbart Pinot Noir tror jag, om jag inte missminner mig. Så får man ju helt andra karaktärer än om man skulle välja att blanda eller bara köra Chardonnay, det vill säga en blandad bland.
Mm.
Så det är... Mm. Det är spännande och det är gott.
Ja, framförallt tycker jag börjar märka hos oss nu när man har provat en del champagne, i alla fall lite, att man drar sig lite åt den här champagnen som är lite tyngre.
Mm.
Det känns nästan som en roligare champagne för att den binder ihop fräschör och bubblor och flörtighet. Men har, precis som du sa tidigare, just den här bredden, både om man orkar lagra den så att den blir äldre, men att klara av tyngre maträtter och vara, ha en häftigare ryggrad och struktur. Än man nödvändigtvis kanske, som vi sa tidigare, en Blanc de Blanc som är på den lättaste druvan av de tre som är tillåtna. Oftast känns mer flörtig, spikrak och minimalistisk. Så känns det här mer välkomnande och invärmande och större liksom.
Och det är väl lite åt det här hållet som man ska kolla om man vill kombinera med lite tyngre saker. Om man tänker sig att man ska ha en middag och vill dricka champagne genomgående så skulle jag väl rekommendera att Blanc de Noirerna kommer lite mer åt slutet och gärna få komma upp kanske lite i temperatur för att sträcka på sig lite i glasen.
Det tror jag skulle vara super, absolut. Mm.
Så jag blir lite så här oxfilé Wellington om man ska vara...
Ja,
men alltså har du en bra smördeg till det här för din Wellington? Och så bara smör den med vild paté på insidan.
Oh.
Och sen bara wrap that shit up. Så jävla gott det här. Men det är det som är så knepigt. För många gånger så dricker man så mycket med ögonen och även man pärar saker med ögonen. Så man är så van vid det här rödvinsglaset och det här lite lätt rumstempererade. Man kan lika gärna möta den där Beef Wellington med den här lite lättare kylda fräschören av drick.
Yeah.
Och lätta upp hela kombinationen. Och därför, ja, nej, det är jättekul att du tog med en Blanc de Noir idag och kunde visa det. För det är verkligen ett litet, väldigt speciellt segment inom champagne.
Ja.
Men är verkligen kanske det jag tycker är mest roligt att testa på.
Det känns som att ganska mycket människor dricker Blanc de Blanc.
Ja.
Ja, det känns som en term som nästan har spridit sig lika vitt som Chablis och Sancerre.
Ja, Det ska vara blanc de blanc, det ska vara brutt eller extra brutt eller någon
sånt. Eller brutt natur.
Det ska vara så krispigt så att mungiporna dras upp till öronen ungefär.
Och det är väl lite den generella smaken när det gäller oss svenska, att vårt mousserande vin ska gärna inte innehålla socker så länge det inte är en prosecco, för då är det en helt annan femma.
Ja.
Ja.
Där känns det väl lite som att så här, den generella massan kanske har sprungit fel i takt med liksom den växande hälsotrenden om socker.
Ja.
Vilket jag förstår, och jag är glad över att Systembolaget skriver ut socker i gram per liter på sina grejer.
Det är relevant, det är absolut.
Det är skitrelevant, men just när vi pratar om de här vinerna på den här, delvis den här inköpsnivån och den här kvalitetsnivån, så är det ju aldrig fråga om något tillsatt socker på det sättet. Även om i champagne så tillsätter vi socker för att kunna jäsa det en extra gång på flaskan, men här är ju socker som naturligt har blivit över också. Och det är ett sätt att balansera en dryck. Inte nödvändigtvis att man, för tar man bort allt socker i champagne, för mig så blir det nästan obehagligt.
Ja.
Även om jag förstår de som har det som förbläss, att så här, det ska vara så jäkla knastertort. Men jag klarar sällan av mer än ett glas, för det är inte läskande längre för mig. Jag vill ha den här lilla balansen mellan sockret och syran, för att jag vill dricka mycket champagne i champagne.
Ja, men det är nästan så att mineraliteten och hela den grejen blir urtorkande.
Ja. Det är som att jag måste nästan ha lite av en aioli-dippskål i vänsterhanden med mitt högra vinglas i andra för att klara av den här liksom kombinationen. Det går inte bara att dricka som det är. Då är det lite som att vakna upp en kväll och ha druckit 8 IPA dagen innan och man är sur igenom hela kroppen.
Yeah.
Det finns liksom, kärleken till drycken försvinner när man har det. Utan då kan jag säga, fine om vi tre skulle gå ut någon gång och gå på en krog och så får vi ett sånt glas och börja kvällen.
Yeah.
Jag kan byta det mot en blöt draja. Men det är ju inte en måltidsdryck som klarar fler saker. Utan det är en standalone wine om jag vill dricka en brut natur, blonde blonde som den är.
Mm.
Och då jag kan ju inte ens ta mitt ostron.
Nej.
För ostronet kommer ju att overpower det. Så blir det jättekonstigt med sältan. Och så har jag inget socker i vinet som kan kontra det. Så det blir som att säga, ja, då blir det bara det glaset. Och det här tycker jag är så mycket, mycket mer magiskt. Mycket mer tilltalande som dryck.
Mm.
Alltså så länge det står någonting med brutt på flaskan så är det ju liksom... Då finns det ju en... Det är inte satt.
Nej.
Men det är liksom den här udden av stramhet är bortplockad på ett elegant sätt som gör vinet väldigt mycket mer välbalanserat.
Ja.
Sen är ju liksom... Vin i sig, det är ju ingen hälsokost. Så
nej.
Om man hävdar att man liksom ska dra ner på sin sockerkonsumtion av hälsoskäl och sätter i sig en kava champis. Nej.
Nej. Det är inte här du ska börja dra in svångremmen liksom. Då kan du göra bättre genvägar på andra håll i din kost än här.
Absolut.
Skippar
absolut.
Du den paran så går du vinst.
Ja.
Dubbelt liksom.
Men och det där knyter väl någonstans lite an att vi vill ju ändå att vi alla tre dricker ju vin och vi dricker ganska mycket vin. Vi tycker att det är härligt med vin. Men kanske att man ska jobba lite för att kanske dricka lite bättre vin.
Ja.
Inte nödvändigtvis dyrare.
Nej.
Men att kanske
det tycker jag, som du säger, det är en viktig poäng. Det behöver inte betyda dyrare egentligen.
Och inte att man måste veta allt om varenda producent och vad hans häst heter och lodrätt och vågrätt. Men kanske att lägga en liten extra stund på vad det är man väljer. Prova det till lite nya balla grejer. Och inte vara så rädd.
Nej.
Alltså det är inte... Det är klart att det kan vara svårt med vin, men det är inte farligt. Det är bara att prova sig fram.
Ja, nej, jag håller med. Jag tycker också att man ska alltid pusha för att man ska våga vara experimentell när man inhandlar både mat och vin i kombination.
Mm.
Dock kan jag tänka mig fortfarande, jag tycker det är sjukt att liksom vin är en av de få livsmedel på europeisk marknad där det inte finns krav på innehållsförteckning. Alltså det är så mytomspunnet och så mystiskt vad som förs in i de här dryckerna. Så jag förstår att det känns som att man står... i ett bibliotek med det kyrilliska alfabetet när man ska välja ut en produkt.
Absolut.
Det är helt fantastiskt.
Jag menar, vi har gått en utbildning som har lärt oss att tyda etiketter för att kunna göra liksom, utbildade inköpsval. Eller i alla fall kunna förstå vad är det som kommer komma i den här flaskan. Och det tycker jag ibland kan kännas som... Det är ett sätt att hela tiden behålla den här liksom, mystiska, secretive wild. Ja, distansen till så här. Ni vet inte riktigt vad vi gör, men om ni gillar det vi gör, drick det vi gör. Men vi vill inte prata så där jättemycket om exakt vad vi gör. Och det kan jag tycka är lite trist ibland, för den här ärligheten finns hos... Som vi har ju träffat producenter och vi har ju varit på en del vingårdar. Då får man den här liksom, direkta kontakten.
Mm.
Men då är det helt plötsligt nästan som en så här smutsig jordbruksprodukt igen, vilket det är från början.
Ja.
Det är ju bönder.
Alltså, man får inte glömma att det är bönder.
Exakt.
Det är jordbruk som vilket annat jordbruk i Sverige är. Fast det är odlar potatis här liksom.
Ja.
Vi behöver inte ta oss sådär väldigt långt ner i Europa för att det ska faktiskt börja odlas druvor. Och det är samma lantbrukare som brukar den jorden i sedan generationer som de mjölkbonder och de spannmålsproducenter vi har i Sverige. Liksom.
Nej, men precis.
Precis.
Det är liksom, någonstans är det väl liksom vårt yrkesansvar som dryckeskunniga är väl att liksom inte försöka spä på den här snobbtrenden. Nej. Så fort flaskan hamnar i våra händer. Utan försöka hela tiden skala av det och göra det enkelt.
Mm.
Så att det inte blir den här... Ja, men som man ser på många gäster när de går in och bara öppnar en vinmeny så blir de ju obehagliga.
Ja.
Medan man egentligen bara vill säga, shit, jag vill ju bara visa dig hur mycket gott du egentligen kan dricka ikväll.
Mm.
Medan det oftast kan bli en ganska knepigt möte. Delvis på grund av terminologi. Så att även när jag försöker beskriva saker för människor som inte kan så kanske vi till och med pratar två olika språk.
Ja.
Mm. Bara idag har vi ju liksom rätt ut ett par olika franska labeling terms. Mm. Som gemene människa definitivt inte har koll på. Men som nästan är, enligt oss ändå är en nödvändighet för att kunna göra ett relativt utbildat val av att köpa en champagne.
Yeah.
Så att, ja, nej, det är knepigt. För det som ändå gör det här så pass kärleksfullt det är att det är verkligen någonting enkelt och simplistiskt från början. Det är ju en vanlig gröda som någon tar hand om.
Precis.
Lite som Jörgen sa till oss i skolan. I harvest grapes, I press the grapes and I make the wine. Det är wine making in three words, eller snarare tre meningar, men alltså så jävla enkelt är det egentligen. Alltså liksom, däremellan kan man göra det si eller så svårt, men that's what it is.
Eller hur?
Ja.
Men och har du bra råvaror, alltså har man bra druvor och har bra mark, så...
Ja, då skulle du vara riktigt att, dålig om du ska fucka upp
det. Det är inte så att man behöver konstla till det i vineriet då.
Nej, alltså ofta så är det ju så att de här vinmarkerna är planterade sen en tid tillbaka. Tittar man på Europa som ändå är någon av de lite mer, vad ska man säga, man har hållit på med vinranko ganska länge i det här området.
Mm.
Så många av de här markerna är ganska gamla. Det finns en anledning till att man har gjort saker på ett visst sätt i 2000 år. Det finns någon som har gjort fel innan och korrigerat det. Så att vi har ju en lång historia av vinmarkning, inte i Sverige men runt om i Europa.
Ja.
Martin, vill du prata lite om vad vi ska dricka i det här mousserande i för glas?
Ja, kör lite glasvård så är jag strax tillbaks.
Champagneglas är ju liksom en kapitel för sig.
Mm. Vad tänker du när det du säger champagne liksom, i glas? Alltså,
rent historiskt så har det ju liksom varit, man har försökt på alla möjliga håll och nu har man börjat komma ifrån vissa av dem. Ja, de är bra till en sak och det är att bygga champagnepyramider.
Ja.
Då är de helt acceptabla. Det blir lite dyrt att köpa till. Om man ska ha en bra bas så ska den ju vara en meter bred, åtminstone i botten.
Mm.
Då duger de, men de kommer tyvärr att göra så att hela vinet försvinner. Den här Blonde Noiren vill jag inte heller dricka ur flöjt. Personligen så gillar jag inte dricka mycket bubblande alls ur champagneflöjtar. Utan jag tar hellre ett bra vittvinsglas med en någorlunda smal öppning.
Mm.
Då är jag nöjd. De behöver inte vara jättesmå.
Nej.
Men...
Ja, precis. Jag tror inte att man ska vara rädd för att bubblorna ska försvinna eller någonting liknande. Utan tvärtom, den här typen av vin har absolut tillräckligt mycket power för att liksom kunna sträcka ut sig.
Alltså, det är tillräckligt mycket bra. Man har en bra mousserande vin, så ska du nästan klara av att dricka dagen efter.
Ja.
För det är mer det kvaliteten på vinet. Det är ett mousserande vin. Det är inte något bubbelhistoria som är någon X-faktor där bubblorna liksom gör hela grejen. Utan de har en lyftande och smakbärande funktion.
Mm.
Exakt.
Så bra vittvinsglas.
Mm.
Lite större än flöjta liksom. Har man flöjta som är lite bredare i botten så går det jättebra. Men den klassiska kavaflöjten man kan få ute på restauranger och barer är kanske inte det mest optimala.
Nej, det slutar med bara att man drar i flöjten i näsan liksom.
Ja.
Alltså har man en stor snok som jag, då är liksom, det är aldrig bekvämt att dricka en flöjt.
Nej.
Och jag får ju ingen aromupplevelse heller som jag har sagt.
Det är särskilt om man liksom får de här lite små flöjtarna och så ska det liksom hällas 12 centiliter och det är, tar man fan, en bonahällning som går ända upp i toppen.
Precis.
Ja, det blir typ utspänning alltså.
Ja. Och då är det ju ganska meningslöst, för då kommer man få en sån typ småfrätande kolsyreupplevelse som
går. Ja, men då kan jag lika gärna ta en isbit och sugrör. Ja. Alltså då är det liksom skitsaksamma egentligen. Då dricker jag för ischen och inte för doften. Yeah. Då är vi på ett helt annat plan liksom.
Precis, precis. Nej, men och är man lite mer på hemmabruksnivå då? Vad tycker vi att...
Jag säger mindre vinglas.
Ja.
Alltså till och med heller om man bara har någon sån standard rödvinsglas hemma. Ta heller fram det liksom.
Mm.
Och häll gärna små glas.
Mm.
Alltså nu när vi häller till varandra, vi häller ju sällan mer än kanske 3-4 sippar.
Mm.
Jag tror aldrig vi häller fulla vinglas till varandra. Inte för att man inte ska hälla i något annat, utan också bara för känslan. Alltså jag favoriserar att hålla ett relativt tomt glas.
Mm.
Tycker det är ganska jobbigt att hålla i fulla glas.
Mm.
Jag häller gärna oftare. Mycket också för att så här, vi ställer nästan alltid in våra viner i kylen. Om vi vet att vi kommer sitta en stund liksom, så att det håller en schysst temp.
Och prova av olika glas mot varandra.
Ja.
Om man har ett bubbel man gillar,
mm,
testa att dricka ur en flöjt och sen testar man att dricka ur ett vanligt vitt eller rödvinsglas.
Ja.
Och se vad som blir bäst, för det skiljer ganska mycket. Jag har varit med om att vissa champagne jag har tyckt bra om liksom har varit luktat unket i flöjt till och med.
Absolut. Jag har fått sämre doftupplevelsen än alltid i en flöjt än vad jag får i ett annat glas. Ja, då har vi ju pratat både lite om glasvård, pratat lite om Philip Bonnat och vad vi dricker nu.
Mm.
Det är väldigt mycket de gatar den här alltså.
Ja, det är det.
Det är...
Intressant grej, jag tänkte bara flika in när vi pratar om bubblor också, just när det kommer till champagne. Champagne är ju någonting som också är så här, en väldigt, väldigt anrikt vin att lagra.
Mm.
Tittar vi på, och det vet ju du Matilda framförallt, eftersom du har jobbat mycket på Grapp, så du har ju sett delvis mycket auktioner och vad som lagras.
Precis.
För jag menar, tittar man på, alltså bubblor i kanske en, ja men säg 15 till 20-25 år gammal champagne, de bubblorna lever ju inte långt mycket mer än kanske 30 minuter efter att den är öppen liksom.
Nej.
Så därför tycker jag det är viktigt att knyta an till det Martin sa, att så här, bubblorna är en grej i vinet, men liksom
mycket... Det är inte hela vinet.
Precis, alltså det är liksom, det är en sak, det är en textur, men alla de här aromerna som vi egentligen älskar i champagne är ju verkligen inte nödvändigtvis kopplade till bubblorna liksom.
Nej. Men det finns ju sådana här auktionsviner som säljs och folk öppnar flaskan, det finns inte en bubbla kvar.
Precis.
Men det är fortfarande liksom ett
fantastiskt...
Ja, det kanske är... Ja, men, exakt.
Och jag menar, där kan det ju vara bra att veta att alltså, bubblorna, eller mossen som man också kan prata om, den blir ju bara enklare och elegantare liksom med tid. Så du kommer aldrig få ett lika aggressivt kolsyrat vin som är gjort för 3 år sedan när det är 30 år gammalt. Utan det, mossen blir lite elegantare, det är en del av lagringsprocessen och föråldringen av vinet. Men som sagt, det är inte nödvändigtvis så att den...
Fundera
eller
förlora
på det.
Nej. Nej, någonstans, jag menar, skulle man inte kunna säga att nästan champagne är något av de mest lagringsdugliga som finns att lagra?
Absolut, absolut. Och det kan man ju verkligen titta på när det gäller det som köps på den internationella och den svenska marknaden, så är det ju, ja men det är de stora starka franska områdena som dominerar, även kanske lite Italien, och då är ju champagne definitivt ett utav dem. Champagne har ju, där är det ju, det är alltid ganska intressant att titta på årgångar, hur årgångar står sig. Men det finns ju några legendariska, man bara titta på 2000-talet, 2002, 08 har också levererat bra, 10, samma sak där. Så att det finns mycket spännande. Men sen så ska man ju inte heller underskatta till exempel att vi dricker Philip Bonnat 09 idag. 09 är ju inte ett speciellt upphypat år, men... Det kan ju också göra att vinerna inte behöver ligga så länge, utan att de snarare blir tillgängligare lite snabbare.
Det finns ju en anledning till att de har tappat en vintage. Man kan ju hoppas att det inte bara var en pengagirig anledning.
Precis, precis. Precis. Det här med bra...
Det här kan bli bra vintage, men ni behöver liksom inte spara den tills era barn tar studenten.
Utan... Nej.
Nej.
Och det här med bra och dåliga år ska man ju ta med en rejäl nypa salt. En bra producent kommer alltid göra ett bra vin, vare sig det är en extremt upphypad årgång eller inte.
Ja, men det där tycker jag är en väldigt viktig poäng att göra. Så att så här, ofta, precis också när man nu har varit verksam som vi har varit under en viss period i vinvärlden, så det är väldigt mycket prat om väldigt specifika årgångar och vad man ska dricka och vad som är bäst. Medan ofta när man går ut så kan det kanske vara favoriserat att dricka en off-vintage.
Ja.
Även om jag är ganska emot att uttrycka mig att det är en off-vintage. Det kan väl bara få vara ett vintage, men det är liksom, det är kanske ett år som inte har alla de rätta egentligen faktorerna runt skörden, eller skörden kanske blev mindre, det kanske var lite svalare eller det var lite varmare, men de vinerna är ju oftast lättare kanske att dricka lite tidigare istället för att gå på den här tyngre prislappen och gå på den här säkra hela tiden. Försök att leta på sådana liksom årgångar som, det kanske redan var ordentligt moget då, det var varmt. Ja. Det betyder bara att man kan dricka vinet lite tidigare och det kostar inte så jävla mycket.
Precis, och verkligen det är ju pris det handlar om. Att det är klart att de här extremt upphypade årgångarna är, där kommer vinerna att gå mycket snabbare och det kommer att bli svårt att få dem till Sverige och det är många som vill ha dem. Så kika gärna på lite andra årgångar. Man behöver inte alltid gå på de supersäkra korten, utan helt enkelt pröva sig fram.
Och liksom även en sån här som du hade med dig först, Matten, en sån här en liksom non-vintage, eller om man vill säga multi-vintage cuvée, kan ju till och med vara rolig att spara den. Den blir inte dåligare att spara för att det inte är ett årgångsvin.
Nej.
Den har ju nästan egentligen samma eller bättre lagringskapacitet än de nyliga kanske buteljerade årgångskampanjerna som bara är ett och samma år. Medan här har du kanske en blandning av 30-40% av ett reservvin med en årsskörd.
Ja.
Och låter man det ligga 3-4 år, det kan ge väldigt mycket komplexitet.
Det finns ju ingenting som säger att de vinerna som drar en högst prislapp är de vinerna som åldras bäst.
Nej.
Utan tvärtom, precis som Mark sa, det kan vara väldigt intressant att prova lite lägre kvaliteter eller lite mera instegsviner och se hur det ter sig. För det är ändå där någonstans, det är där de har sagt lägsta nivån. Det ska alltid leverera, det ska alltid vara bra kvalitet. Så ja, men det är spännande.
Tittar man på vad vi gärna dricker när vi går ut och dricker champagne. Alltså jag vet ju två direkt som jag vet att alla vid det här bordet älskar. Och det är Cru Grand Anné och Charles Heidsieck.
Ja.
Och av uppenbara skäl så är det ju direkt att vi vet att de två producenterna häller i mest mängd reservvin i sina standard instegskampanjer. Så vi vet någonstans sedan att 40 är det ju på Charles, men 50% på Krieg är ett reservvin som är dryga 25 år snart.
Mm.
Så att istället för att kanske satsa pengarna på så här, jag köper 08, nu vet vi inte exakt vad Charles kommer släppa för nästa årgångskampanj, men vad det än blir. Multivintagen är ju väldigt mycket mer drickredo och klar.
Jaja.
Och även OK för vidare lagring om man skulle vilja det.
De är ju liksom fantastiskt redo för att poppa och dricka samma kväll.
Ja. Absolut.
Vilket merparten av svenskt vin görs. Det köps och sen så dricks det liksom direkt. Och då är det många av de lite något dyrare standardkuvéerna är jättedrickmogna direkt i flaskan. Mm. Så får man se vad det tar om man skulle få för sig att lagra dem.
Mm.
Men det är inte så att de åldras på en kvart, utan de tål både 1, 2 och 5 år.
Mm.
Mm.
Utan att man liksom behöver egentligen bry sig, och sen kan man få en fantastisk stegring på det. Det är liksom en åldringskurva som finns.
Absolut.
Om man har lite tur liksom, men det finns inga garantier sen. Men man får vad man betalar för lite grann också.
Exakt.
Så att man behöver köpa 200 kronors champagne och tror att det går att lagra den i 2 decennier, för det... Det går inte, för det är inte gjort för det, men
precis.
Det tål å andra sidan att ha undanstoppat i några år där man kan få det till att stilla sig i flaskan och gå ihop lite mer som ett vin.
Ja.
Mm.
Och för att fylla på lite, eller för att klargöra lite som Martin sa, att prata om att lagra viner, det handlar inte om att vi menar ju inte att alla ska ha en vinkällare hemma. Det är ju fantastiskt om man har det, men för oss som inte har det finns några bra ställen att förvara sitt vin på, och det finns några dåliga ställen att förvara sitt vin på.
Över fläkten, ska jag ha det? Eller ska jag ha det under fläkten?
Nära kokplattan, tack.
Wow. Ja, såklart är det ju så att köket är en plats som värms upp och kyls ner väldigt mycket under dagen. Det är ett väldigt dåligt ställe att ha sitt vin på. I närheten av spisen eller ugnen, det är inte att rekommendera. Till exempel så skulle det vara mycket bättre att använda sig av sina garderobsutrymmen.
Ja.
Och då, en garderob är ju oftast väldigt mörk. Håller en stadig jämn temperatur, den står oftast i sovrummet. Jag rekommenderar alltid, lägg det i garderoben, låt flaskorna ligga ner, så är det inga konstigheter.
Nej, det är en bra bas. Alltså, mörkt, först och främst.
Mörkt.
Och framförallt tycker jag också, som du säger, alltså en horisontell liggplats för vidare.
Yeah.
Jag tror inte så många tänker på att korken är ett levande material ibland. Att så här,
precis.
Får inte den kontakt med vinet, så finns det inget som egentligen vätar korken och håller den egentligen tight och expansiv. Utan då kommer den torka och då får vi in syret och då kommer det paja vinet.
Och det är ju jättesynd.
Ja, det är en så enkel grej. Alltså, men nästan var man ens har en flaska stående på en egentligen plan yta kan man ju egentligen ha den liggandes. Ja. Även om den skulle ligga ljust och rumstemp så kommer den må bättre. Men,
ja.
Men,
allt ljust kanske, men...
Helst inte ljust.
Mörkt höst.
Ja. Mm. Sen temp.
Sen temp.
Och sen liksom horisontell, ja. Absolut.
Det är...
Ljus är nog det som kan förstöra vin snabbast.
Absolut. Man har gjort lite så här spännande studier på det, men det kan vi ju prata om i ett annat avsnitt. Mm. Men det är verkligen så att solljus kan förstöra ett vin.
Och har man liksom inte allt för dyra grejer hemma så kan man göra som jag. Jag förvarar ju mitt i källarförrådet i min bostadsrättsförening. Liksom.
Mm.
Där det är några grader svalare och det är ljustimer på 3 minuter så... Ja.
Ja, och det är oftast en väldigt stadig temperatur där.
Exakt.
Det är ju inga konstigheter.
Det är liksom ås. Mm. Det är ju inga problem om man har att temperaturen går upp på våren och går ner på hösten.
Nej.
Det är ju så om man har.
Precis, det är också viktigt
att gå ner över dygnet. Men ja, sen garderob i norrläge, då har man ju halva inne liksom. Mm.
Absolut.
Det är ju klockrätt.
Ja.
Mm. Jämn temperatur och...
Ja. Ja, men då är vi ändå någonstans. Vi har avhandlat lite om vad vi tycker att man ska äta och dricka till. Vi har pratat lite grann om glas,
mm.
vilka områden man kan titta på om man skulle vilja vidga sina vyer lite grann.
Mm. Om jag verkligen skulle vilja vidga mina vyer, vad dricker jag då? Om jag inte dricker champagne eller...
Det leder oss lite osäkert in på vin nummer 3 skulle man väl kunna säga.
Absolut.
Vad finns det för funky stuff i världen liksom?
Ja, vi har ju tagit in en liten spanjor idag, gjort på Macabeo, relativt klassisk spansk druva. Det här är ett vin som också då har gjort som ett klassiskt vitt stilla vin först. Sen har man även då låtit de här skalen från Macabeo, för Macabeo är en blå druva, låta dem få macerera med och få ge lite färg och lite smakämnen och även, någon form av strävhet och lite mer struktur. Den blir ju försvinnande liten i och med att man jäser om det här vinet på flaskan med lite mer socker och så får det bubblor. Så här har vi då kanske, vad ska man säga, ett orange mousserande vin ifrån Spanien. Liksom.
Mm.
När vi poppade det här idag så var vi ju gruvligt besvikna egentligen. Så det är först nu vi egentligen häller upp en skvätt till och ser om det faktiskt har hänt någonting och vinet har vaknat något till liv.
Det har blivit lite bättre.
Ja, Martin är tumme upp här på
hundet. Ja, nej, inte att... överdriva det, men alltså näsan har ju vaknat.
Absolut.
Där är ju
det får jag säga.
En distinkt, alltså orangevins...
Ganska mycket mer mango, pineapple, tropiskt som man känner igen de här vinerna på ibland.
Mm.
Men, ja, men för att knyta ihop säkert lite om vinet så är det väl... Det här är ju inte något som, vad vi kunde utläsa av etiketten eller inköpstillfället, är någon form av champagnekopia i form av tillverkning. Det här är ingen traditionell metod, den har inte legat X eller Y månader länge på sin gäst innan den gör sig eller så med. Utan det är väl gjord nästan angående en äldre metod. Alltså det som kallas för Pet Nat om man egentligen förkortar det. Och det är egentligen Petillant Naturel. Alltså någonting som är naturligt bubblande.
Mm.
Och det var ju så man gjorde de flesta av de här vinerna först. Liksom. Och det leder egentligen bara till lite mindre bubblor.
Mm.
Alltså inte lika mycket mos.
Nej, den är kanske inte lika. Om man öppnar den kort efter att den har buteljerat så är den inte lika aggressiv eftersom den inte är lika mycket.
Nej. Vilket precis.
Traditionella kan vara ganska så jättemycket bubblande i glaset. Så det här är ju liksom lite lätt, inte lätt pärlande, men det är någonstans mitt emellan.
Ja, det här är ju dock ett vin som är liksom på andra smakspektrumet av vad vi provar idag.
Ja, nu har vi ju haft 2 klassiker. Det här är ju mycket mer åt det liksom naturligare hållet. Och det här med lite mer naturlig dryck, eller vad man nu vill formulera det som, är ju någonting som ändå har boomat lite i Sverige de senaste åren, eller hela Norden, Skandinavien. Väldigt intressant att kika på. Sen så tycker vi väl att vi tre tycker att det är ett väldigt intressant område att dyka lite i. Sen så tror jag inte att man ska inte vara alldeles förlåtande. För att man kan inte skriva av allting som alla defekter som att det ska vara så för det är ett naturligt vin. Bland annat som...
som en person vi känner till skulle kunna göra.
Ja, å andra sidan så bör man kanske inte heller... Man ska inte förvänta sig en enklare Bollinger kopia av det här orangea vinet som vi dricker från Spanien. För det är inte det det är.
Nej
och det
var aldrig meningen.
Intentionen.
Nej.
Nej.
Det här är... Nej, funky, men det är liksom samma tid så är det ju
precis,
samma...
funky.
Men öppnat i rätt tid och välkylt under ett parasoll på stranden i Barsa liksom, så är det här en dryck som jag kanske hellre dricker än Bollingen. Med tanke på hur mycket mer lättdrucket det här är. Ja. Det finns ju ganska mycket mer röd frukt i det här vinet. Mm. Och lite mer flörtiga toner än det, mycket av det här autolytiska, gästiga utvecklingen vi pratade om i champagne många gånger.
Så om jag får säga här, just om man tar en sån Barsa-parasoll-variant, så hade det ju öppnat ungefär likadant när vi öppnade idag, då det var ganska stelt knutet och då man undrar vad fan, varför har vi köpt det här en gång tidigare?
Ja.
Nu efter en timme drygt öppet och det har kommit upp lite temperatur, och så är det ju jättetropiskt och härligt och lite pärlande.
Ja.
Alltså det finns ju en mening, och det finns definitivt en gastronomisk plats att fylla för sånt här.
Absolut.
Ja, och här tror jag det blir en ganska tydlig särdelning av de här tre flaskorna vi har idag. Jag menar, de två första är två definitivt drycker som vi älskar och som vi kan verkligen så här, grotta ner och analysera oss i. Medan den här tredje flaskan tror jag egentligen de flesta kanske skulle uppskatta mest serverad ganska cavalier och bara dricka det för att det är fruktigt och trevligt.
Mm.
Istället för att det handlar om någon form av analytisk förmåga eller en förståelse för ett producenthus eller vad det egentligen är.
Ja.
Alltså drycken i sig tror jag är lättast att ta till sig i det här läget. Definitivt.
Precis. Man kan också göra det väldigt enkelt. Man kan titta på färgen. Vi har ju vinerna här framför oss, så kan jag jämföra. Jag har Philip & Hatt kvar i mitt glas. Och det är en klassisk gyllene lätt gulfärgad, men liksom inte alldeles för gyllene på något sätt. Och sen så har vi den här andra spanska varianten som verkligen är, som vi har nämnt lite förbifarten, är orange i färgen.
Ja, absolut bästa liksom färgordet.
Ja, orange lite åt liksom persiko korall varianten. Estetiskt väldigt snyggt vin.
Verkligen, det är ju inte ett grumligt vin. Nej. Faktiskt. Trots att det verkligen är finat eller fined eller filtrerat, för jag säger att det håller en jäkla lyster och skimmer i ljuset. Men som vi pratade till om naturliga viner liksom, där tror jag man måste orka lita på sitt eget smaksinne mycket i den här världen. Det som känns ibland som gör att det finns en enormt motstånd emot den här dryckestrenden är också att det finns ingenting i de här vinerna som egentligen ibland talar om vart de kommer ifrån eller vad de är gjorda på, utan det är bara en dryckesupplevelse.
Mm.
Mycket på grund av hur man hanterar druvorna och hur man väljer kanske till och med att jäsa dem och sen lagra dem. Och att man inte gör några filtrerings- eller egentligen sådana här processer som renar vinet, så blir det egentligen bara en smaksensation och en upplevelse.
Mm.
Medan egentligen i vårt yrke och vad vi ofta sysslar med är att grotta ner oss och egentligen analysera ner drycken till var kommer den här ifrån, och att det ska finnas någon form av geografiskt egentligen uttryck eller ursprung i drycken.
Precis.
Här handlar det egentligen mer om att så här, jag gör ett vin som smakar X. Gillar du X, då tycker jag att du ska dricka mitt vin.
Ja.
Men jag hade aldrig provat det här vinet och bara...
Spanien.
Macabeo. Nej.
Nej,
det är inte det det handlar om här. Och det, tror jag, och det finns en ganska stor kärlek och lite vördnad hos mig för det, att det, liksom, det handlar inte om att vara bäst i näsan, utan det är så här: if I like the wine, I like the wine.
Yeah.
Men jag vet inte om jag hade satt det som Spanien, alltså.
Jag hade lika gärna kunnat vara på en Grelot Pet Nat i Loire.
Ja,
alltså,
absolut.
Jag kan vara så way off the chart. Liksom Men är det inte det som också gör att det först kanske är den här klicken av människor som oss som också börjar uppskatta vinet? För att det handlar inte om, this is not a label wine.
Nej.
Så, det är en kork med vad heter det?
Också,
liksom. Det är en kork med...
En Potello por Bodegas Cueva.
Ja, och där var det klart.
Den välkända.
Det har inget degorgeringsdatum, för den har aldrig nog blivit degorgerad. Och det är liksom, it is what it is. Men det är fortfarande en måltidsdryck som definitivt har ett användningsutråde.
Ja.
Och kostar kanske en fjärdedel av vad de resterande flaskorna
på bordet. Så vad äter vi då?
Precis, det var väl lite någonstans det vi skulle spinna vidare på för ett tag sedan.
Mm.
Ja, vad äter man då till orange vin? Personligen så kan jag tycka så här att där ett vitt vin inte riktigt blir 100% och där ett rött vin inte heller nödvändigtvis blir 100%, där har vi ett enormt utrymme för den orangea typen av viner. Både i mousserande eller icke-mousserande form. Men man kan också göra det ganska lätt för sig och spinna vidare. Till exempel alltså apelsin, morot, sådana typer av smaker är väldigt bra till orangea viner.
Orangea färger till orange mat.
Ja, men lite så.
Ja, men jag måste ändå absolut hålla med Matilda här. Morot tycker jag är en ton som är jordig men fräsch med en rest sötma som jag tycker kan fånga in egentligen rödfruktighet. Och samtidigt jobba emot, om det kan, för ibland finns det till och med restsötma även i naturligt rödproducerade viner. Det beror på hur jäsningsprocessen har sett ut.
Ja.
Men alltså, absolut. Fick du ett moment med Filippo Natten igen? Jag såg att du tog ett andetag när du doftade på det vinet.
Vill man fortsätta på det där temat så kan jag också tycka att alltså, curry generellt sett, saker som är smaksatt med curry blir väldigt trevligt till orangea typer av viner. Vill man även vara liksom inne lite mer åt råa kötthistoria, lite tartarer och lite sådana saker, så kan orangea viner vara väldigt trevliga. Såklart beroende på vilket typ av uttryck de tar sig.
Absolut. Och liksom, nej men jag håller med där, alltså curry, och sen hatar jag när man säger det så här, asiatisk mat, för jag menar, asiatisk mat kan man inte säga liksom. Det är lite som att gå på Systembolaget och se Taj Mahal-skylten på en smakbeskrivning och bara, jaha, så allting öster om Kaukasus funkar liksom. Men när jag tänker på det här vinet, alltså så här, curry, absolut, så här, massaman curry, så här, röd, gul curry, gärna med potatis, någonting lite fetare, lite kokosgrädde, det kommer hantera det. Däremot skulle jag liksom borderlina mer åt så här, citrongräs, koriander, grön thai curry.
Ja.
Då faller jag helt plötsligt över kanske i en annan dryckesfolla. Så att, jag menar, jag håller mig i någonting som känns ganska varmt och murrigt. Nästan lite mer indiska inslag för
mig. Precis, lite mer mango chutney vibes.
Alltså tropiskt asiatiskt än en floralt blommigt citrus asiatiskt kanske. Liksom.
Vi sitter just nu tre stycken japanska sake som ni gör på en podd där de säger att det här passar bra med europeisk mat.
Det lär ju göra, definitivt.
Karelska piroger eller
en cuisine.
Liksom fransk fine dining. Liksom. It goes well.
Ja, men prova att definiera Nordic Cuisine i fem meningar och se hur långt du kommer. Liksom. Hur många gånger har du inte stått? Det är daglig dagskrift för mat och vinintresserade. Nordic Cuisine. What the fuck is that?
Eller?
Honestly. Alltså, är det inlagd liksom, sill och potatis?
Ja, yeah, alltså det är saltsill.
Ah, okej, okay, tack.
Det är saltsill på tunna och så ska liksom potatis. Och du har ett avtal med din arbetsgivare att du behöver bara äta det här.
Jag menar någonstans, vadå, har vi inte Nordic Cuisine? Vi har ju Rolfs kök liksom, inte de Nordic Cuisine. Eller är det Sjömagasinet i Göteborg liksom? Är det
ja, det skulle kunna vara.
Men hörni, Martin, vad vill du äta till det här vinet?
Vad jag vill äta till det här? Yes, jag,
eller den här stilen
jag blir ju lite så snacksugig här också. Alltså. Man ska ju inte underskatta.
Martin är lite småhungrig.
Bara för det liksom är orangevin så är det här fortfarande ganska bra. Det är ju bubblande och lite grann så här härligt att ha till snacks också. Som alla bubbel.
Absolut, och framförallt tror jag så här i snacksfollan tror jag orangeviner och naturliga viner kan många gånger vara mycket bättre kombinationer till våra generella barsnacks som man får när man går ut och dricker vin.
Mm.
Oftast får man, just nu i Stockholm får man ju bara mandlar om man vill ha nötter.
Ah.
Alla har ju mandlar överallt. Yeah. Alltså, Valencia mandlar med eller utan skal, men det är det som finns. Och det förstör ju vartenda vin man dricker.
Yeah.
Förutom kanske det här.
Mm.
Och vill man äta en oliv, det kan nog till och med gå till det här vinet. För det är så pass mycket ättiksyra och andra syror i det här vinet som liksom orkar hålla ifrån den här lagtonen utan att det skär vinet.
Det är lite korsonsklister liksom.
Men det, gillar man det så är det ju... Tyvärr har jag inte hittat en vinbar i Stockholm som serverar popcorn. Och jag väntar fortfarande.
Men de gör det på 12:an på Larry's på... Vid Globen.
Ja.
Där har de
vad har de för vin?
Tack, det var ändå en bra följdfråga. För nu pratade vi om Larry's liksom. Men jag tycker det är konstigt att det finns väldigt stilistiska tapasnack som egentligen inte klassiskt sett fungerar med vin annat än egentligen sherry.
Mm.
På liksom Stockholms vinbarscen så är det oliver och mandlar.
Liksom. Då säger vi oliver och nypoppad bollinger. Drick det inom 5 minuter. Liksom. Då är du
safe. Så länge den doftar fin och när den har vädrat bort den där lilla så här, reduktiva tonen, då är du körd.
Då får du tänka något jävligt mycket tyngre.
Ja. Nej men alltså jag skulle gärna också, alltså vi pratade om lite matkombinationer innan vi satte igång och när vi snackade idag. Alltså, det här är viner som jag tycker många gånger när de är så här pass torra och lite lätt bubbliga som klarar liksom krispigheten av sallader utan egentligen mängder av dressing.
Absolut.
Utan den klarar av ganska så här tuggiga och krispiga texturer. Och gärna så här, knyta an till de här liksom tropiska tonerna vi har. Varför inte göra en, som vi sa, en fattorsallad med lite granatäppelkärnor, kanske lite blodapelsinklyftor och så bara lite färskost.
Mm.
Det kan få vara get, det kan vara ko eller det kan vara som helst. Bara för att bara ge någonting fettigt men samtidigt syrlig ost till maträtten. Då tror jag vi liksom börjar närma oss vad de här vinerna kan användas för. Liksom.
Mm.
Jag skulle ha lite andiv.
Mjölksyrad.
Andivsallad skulle vara klockrent här.
Mjölksyrad rabarber.
Ja.
Och ja, vad ska vi ha mera? Vi ska ha in en osta också, tror jag.
Ja, alltså som men, till en efterrätt liksom, skulle man kunna ha mjölksyra rabarber med typ mascarpone.
Men det är inte liksom så sökigt, utan det är fortfarande surt. Det exakt. Det är grönsaksrabarber typ.
Ja.
Och det hade blivit en fantastisk sallad till detta liksom.
Mm. Nej, men vi har ju haft tre olika viner som vi har ställt upp och provat idag. Och någonstans tänkte jag ändå att vi ska visa på ett putt. Att vi ska visa på hela spektrumet. Jag menar, instegsbollinger är ju oftast någonting som många känner igen, tror jag, både till utseendet och till namnet.
Ja.
Filipponati är ändå ett steg upp, och vår orangea variant Brut Natur från...
Vilka är det som tar in det här då? Vad får man tag på det här?
Mm. Ja, gud. Alltså, Filipponatten och bollingen tror jag man faktiskt kan få tag på Systembolaget. Bollingen, ja, definitivt.
Bollingen definitivt. Den, är väl
den finns i ordinarie.
Jag tror Arvid Nordqvist som tar in den.
Ja. Filipponatt är ju från Spring Wines, alltså Spendrups vinportfolio som äger den här producenten. Och går säkert att beställa via beställningssortiment.
Ja,
jag tror inte det finns någon Filipponatt ordinarie på Systembolaget.
Och kanske att 09 bland några kan vara lite svår, men, ja, men det finns ju...
Men någon av de andra 4-5 butikerna de gör... Inga knepigheter med att få tag på. Det finns på svensk marknad.
Mm.
Det är väl den sista egentligen. Vina Espumosa. Det är Espanja. Orange som...
Knepat in.
Nej. Det här är en flaska inhandlad utomlands. Men av en importör som är aktiv i Sverige. Mm. Alltså, som heter Rosfort och Rosfort.
Men som vi nämnde lite tidigare så finns det ju... Det finns många olika typer av champagnelådor. Man kanske inte nödvändigtvis får på det här specifika vinet. Men den här typen av vin går att hitta... och om man söker runt lite på svenska vinimportörer i naturligare stil.
Ja, absolut. Det finns ju ganska många som verkligen jobbar för att jobba med hantverksmässiga viner och småproducenter.
Precis.
Så absolut.
Mm.
Ja, men ska vi tacka för oss idag eller?
Absolut.
Så vi återkommer vi med mer stilla vin nästa show.
Det ska vi göra. Tack så mycket.
Skål.
Alla recept och alla drycker vi provar hittar ni som vanligt på foodfolder.se.